CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Psst, känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? 4 säckar plantjord för 100 kronor. Byggmax, var smart, handla billigt.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Det moderatledda regeringsalternativet med Ulf Kristersson som statsministerkandidat har fått flest mandat. 176 mot vänstersidans 173 mandat.
Så imorgon kommer jag därför att begära mitt entledigande som statsminister.
Jag vill ingjuta hopp. Även stora problem går att lösa. Från ett delat land till ett enat land.
Det är rätt beslut att fatta. Efter 11 år som partiledare är det dags att lämna vidare stafettpinnen.
Vi är på riktigt ett stort parti idag och jag är så stolt.
De Moderaterna skulle komma på andra tankar och välja att vilja samarbeta med mig istället för med Sverigedemokraterna, då står ju min dörr öppen för Ulf Kristersson.
Mycket av det som vi kallar för journalistrugby, att man knuffar journalister.
Inflationen fortsätter att rusa.
Glory to a country of European heroes, Slava Ukraini.
Ny regering med 3 mandats marginal. Magdalena Anderssons tid som regeringschef blev kort och blivande statsministern Ulf Kristersson säger att han ska ena vårt land. Men hur gör Sverigedemokraterna om de är störst på den vinnande sidan men ändå hålls utanför regeringen? Och vad menade Åkessons stabschef med planen på journalistrugby? Dessutom, inflationstakten gick upp lite till och EUs högsta ledare Ursula von der Leyen hyllar ukrainarnas mod och talar om att ändra unionens grundlag. En timme om veckan som gått. Jag heter Staffan Dopping. Ja, den här veckopanelen handlar till största delen om valet till söndags och om den kommande regering som ska styra Sverige. Och det gör vi med en återkommande trio. Lars Calmfors, professor i internationell ekonomi. Välkommen.
Tack.
Filip Botström, kriminalvårdare, tidigare förbundsordförande för SSU. Välkommen.
Tack så mycket.
Alice Teodorescu-Måwe, borgerlig debattör sedan många år. Idag chef för samhällskontakter på Academedia, men det är inte den rollen du medverkar här. Välkommen.
Tack så mycket.
Vad är det för känsla, hörrni, som infinner sig när vi har det här valet bakom oss och börjar ana konturerna av en ny svensk regering?
Ja, jag minns att jag för 4 år sedan sa att det var en formativ tid som vi lever i, och jag vidhåller det också efter det här valet. Det är otroligt mycket som kan bli annorlunda, och det känns väldigt positivt.
Är det oro eller förväntan i den politiska luften?
Det beror väl på vad man har röstat på.
Jag skulle vilja säga att det är en väldigt osäker tid i många avseenden. Ekonomiskt och vad som händer utrikes. Och jag tror att det finns en väldigt stor risk att alla planer som den nya regeringen har kommer att kullkastas, så att de måste ägna sig åt ren krishantering.
Ja, men jag kan väl känna både oro och förväntan lite på samma tema. Det är mycket som ska hända och gå i hamn den här hösten. Både med en känslig NATO-ansökan men också förberedelser inför ordförandeskapet i EU. Och det är klart att där får man ju hoppas att moderatledda regeringen här nu får chans att komma in och liksom hamna på plats och fokusera på de riktigt stora frågorna snarare än behöva krishantera. Men också förväntan får jag väl säga, eftersom det här innebär att socialdemokratin nu går i opposition, och det ska bli väldigt spännande att se hur man formerar den rollen. Men sen kan inte jag låta bli att notera att man också i omvärlden har höjt på ögonbrynen, kanske mer över den här valrörelsen tidigare. Notera att man i både brittisk, amerikansk och israelisk press faktiskt lyfter upp det faktum att ett parti med nynazistiska rötter nu får inflytande över regeringsmakten, och i tysk media så pratar man om att vi svenskar drabbas av Stockholmssyndromet. Så att hur det här valet och valresultatet påverkar Sverigebilden ska också bli intressant att följa.
Vi behöver inte börja med själva valresultatet, det har ju flera dygn på nacken nu. Däremot hur sittande statsminister reagerade på resultatet. Så vi går tillbaka till onsdag kväll och Magdalena Anderssons pressträff.
De fyra högerpartierna ser ut att ha fått knappt 50% av rösterna i valet, och i riksdagen har de fått en eller två mandats övervikt. Det är en tunn majoritet, men det är en majoritet. Så imorgon kommer jag därför att begära mitt entledigande som statsminister. Jag kommer också agera för ett ordnat regeringsskifte. För mig är det en fråga om respekt för svenska folket och för svensk demokrati. Men det finns också krafter som kommer försöka kidnappa era röster, som menar att det nu finns ett starkt folkligt stöd för extremism eller till och med våld i vårt land. De har fel. Jag vet att ni känner samma avsky för hat, hot och våld som alla andra svenskar. Och nu faller ett tungt ansvar på Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna. De måste ju dra en väldigt tydlig gräns mot alla försök att urskulda eller underblåsa olika former av hat, hot och våld.
Magdalena Andersson i onsdags kväll. Lars Calmfors, hur tog du emot de här budskapen från den avgående statsministern?
Ja, det är ju så att säga ganska hårt sagt. Men det är inte så förvånande egentligen, därför att vi har ju haft en väldigt polariserad valrörelse med, som jag uppfattar, ett hårdare tonläge än som man brukar. Så att jag är inte förvånad, och det hade väl varit ska vi säga roligt, trevligt, passande kanske med en mer lågmäld uttalande.
Vad var det du fastnade för som du menar hade kunnat filtreras bort?
Ja, men det är väl oklart vad hon menar med att uppmuntran till våld och hot och hat.
Eller underblåsa eller urskulda var orden hon använde.
Ja, och jag kan inte bedöma vad hon menar. Men jag ser det egentligen inte som något uppseendeväckande i förhållande till den valrörelse som har varit. Utan jag tycker att alla där delar på ansvaret för att vi följer en internationell trend där ordval och debatt blir allt hårdare. Och det tycker jag är väldigt beklagligt.
Filip Botström, var det här ett exempel på en hårdare ton som har funnits ett bra tag nu?
Jag tycker i och för sig att hon var väldigt statsmannamässig och la framförallt tonvikt på att hon kommer att, så att säga, se till att underlätta och för att få ett ordnat överlämnande till Ulf Kristersson. Men man måste ju varit levt under en sten eller varit väldigt privilegierad för att inte ha noterat att vi under många, många år har sett en utveckling i Sverige där många människor i vårt land upplever en hårdare ton, mer hat, mer hot och även våld. Och man har kopplat ihop det med SDs framfart och rädslan som jag uppfattar att Magdalena Andersson nu försöker liksom lyfta upp handlar ju om att SD nu med den här framgången ska bli ytterligare legitimerad. Det är ju ingen som har hävdat att Sverigedemokraternas partiledning eller riksdagsgrupp på något sätt har legitimerat eller uppmuntrat till våld, hat eller hot. Men däremot att man inte tydligt har fördömt när ens svans eller personer som sympatiserar med Sverigedemokraterna har känt mer legitimitet att ägna sig åt just det. Så jag tror att det är det ljuset man ska se Magdalena Anderssons kommentarer. Det finns en utbredd rädsla i det här landet för vad Sverigedemokraternas framgångar kan innebära. Både politiskt men också i det allmänna klimatet och samtalstoner ute på gator och torg.
Alice Teodorescu.
Ja, jag måste säga att jag studsade när jag hörde det. Jag tyckte att delar av det dessförinnan var statsmannamässiga och värdiga. Men det här är otroligt lågt. Och det skälet till att det är otroligt lågt, det är att man insinuerar att de andra partierna inte skulle klara av att markera mot det här, om det skulle förekomma. Det är också otroligt oförskämt mot alla de socialdemokratiska väljare som har lagt sin röst på Sverigedemokraterna. Det är oförskämt mot alla inblandade. Och det som gör att det här blir så, ursäkta ordvalet, patetiskt, det är att när hon då på frågan från Ove Nilsson på TT om varför man, om man då är rädd för det här, alltså Sverigedemokraternas inflytande, om man på riktigt är det, varför man då inte släpper fram Ulf Kristerssons regering. Och då skulle man kunna tänka sig en modell där man villkorar det med att säga att vi släpper fram er, ni får liksom ta del av våra mandat under den här mandatperioden, just för att ni inte ska behöva bli beroende av SD. För oss så är demokratin i Sverige så mycket viktigare och vi upplever ett reellt hot mot det. Men det gör man inte. När hon säger att hon öppnar dörren för Moderaterna, så handlar det inte om att Moderaterna ska sitta i regering och att Socialdemokraterna ska vara något slags stödhjul. För det existerar inte i en socialdemokratisk världsbild. Så det här är charader och att man lånar ut sig vid ett sånt här viktigt tillfälle till det här fulspelet som man har hållit på med under flera mandatperioder när makten har varit hotad. Det tycker jag är otroligt lågt.
Jag tror i och för sig att man i närtid kan hitta exempel där man tycker från socialdemokratiskt håll och från breda läger att inte minst Moderaterna mycket tydligare hade kunnat markera mot olika typer av övertramp och fulspel från inte minst Sverigedemokraterna. Så det är väl kanske lika mycket en uppmaning nu till den nya kommande statsministern att nu i hans nya roll tydligare och mer modigt markera när sverigedemokratiska sympatisörer eller företrädare eller SD-svansen, människor från trollfabrikerna, gör fel steg och fulsteg som inte är acceptabla. Men däremot så tycker jag att man ska tolka Magdalena Anderssons utsträckta hand inte så mycket som att hon, precis som Alice säger, skulle vara beredd att sitta i Ulf Kristerssons regering, men däremot faktiskt samarbeta i fler frågor. Alltså, Socialdemokraterna har ju tidigare under valrörelsen sagt att man vill ha nya blocköverskridande samtal om energipolitiken, att man vill samarbeta kring NATO-processen, kring gängskjutningar och så vidare. Och jag uppfattar att den handen är utsträckt fortfarande. Och jag hoppas nu att Moderaterna tar den handen.
Kommer de att ta den, Alice?
Det beror ju på. Det är klart att i NATO-frågan till exempel så finns ett stort värde av det, och jag kan också se det på andra områden som migrationspolitiken, energipolitiken, klimatpolitiken, alltså områden där det finns ett behov av en stor förankring i riksdagen och där man också vinner långsiktigt på att vara överens. Men återigen, det här är väldigt mycket ett spel, och det här jackar ju också in när jag såg Annika Strandhäll som pratar om fascismen och Per Bolund som pratar om en motståndsrörelse. Alltså, man använder ord och begrepp som på olika sätt ska få gemene man att tänka att det här är en regering som är illegitim på något vis. Och associationen tycker jag är farlig. Och det är därför jag vänder mig mot att man lånar ut sig till det här på det här sättet nu.
Ja, jag skulle vilja lägga till att jag tycker ju att från den högra sidan så har det ju också varit under själva valrörelsen, så har det ju varit, alltså man har talat om totalt misslyckande och så vidare. Det har varit överord där också.
Fast det är en annan sak.
Ja, det är en annan sak, men det finns en allmän problematik där att hela tonläget har förändrats och blivit mycket hårdare. Så att jag tror att alla har anledning att tänka över.
Men nu var i alla fall valfeben borde vara över då nu när valresultatet är framme. Och statsministern sa på samma pressträff att hon kommer att agera för ett ordnat regeringsskifte. Mm. Då undrar jag, finns det alternativ till det? Vad var det som avsågs? Det var en fråga om respekt.
Ja, jo. Alltså, jag skrev ju en omdiskuterad text om det här där jag liksom tog det till sin spets. Där jag frågade just, kommer Socialdemokraterna att acceptera ett valnederlag? Och det var ju inte för att jag menar att Magdalena Andersson kommer hålla sig fast i Rosenbad och inte ifrån sin nyckeln. Men det är klart att om man under väldigt, väldigt många år bygger upp ett narrativ där man talar om just hat och hot och våld och man talar om att Sverige kommer att förvandlas till ett land som inte är vad det har varit och där det finns skäl för människor att vara rädda, om man pratar om fascism, om man pratar om nazism, om man pratar om 30-talet, då kan jag ju personligen känna att om man på riktigt tror att det är det som väntar, då är det väl konstigt att man just inte agerar på ett sätt som gör att den här situationen inte uppstår där en borgerlig regering blir beroende av SD. Det går ju att undvika om man menar allvar. Och jag tror snarare att det nu handlar om en oro för vad som ska hända med Centerpartiet. Kommer Centerpartiet gå tillbaka till borgerligheten under kommande mandatperiod? Kommer partier som Nyans att på sikt få mandat i riksdagen och Socialdemokraterna fortsätter att blöda arbetarväljare till SD och invandrarväljare till Nyans? Ja, då kommer Socialdemokraterna blir ett parti som har väldigt svårt att återerövra regeringsmakten. Och det är det som ligger i korten. Det är ingenting som tyder på att man är rädd på riktigt, som jag ser det.
Men om man lyssnar då på vad Magdalena Andersson faktiskt sa och när hon fick chans att utveckla vad hon menade med ett ordnat överlämnande, så handlar det ju om att se till att föra vidare de kontakter och den information som såklart den avgående regeringen har. Både i samtal med Turkiet, med de allierade i NATO-processen, men såklart också med Zelensky, kriget i Ukraina. Säkert en hel del förberedelser som redan har satts igång inför EU-ordförandeskapet. Jag uppfattar att hon inte vill stå i vägen och bidra till att Sverige hamnar i ett lika komplicerat läge som man gjorde efter förra valet. Det har vi helt enkelt inte tid med. Och vi har väldigt akuta frågor nu, tänker skenande energipriser. Jag uppfattar att Magdalena Andersson inte vill bidra till större osäkerhet, större kaos, utan att Ulf Kristersson nu ska kunna komma på plats. Med det sagt så finns det ju många saker som inte hon kommer kunna lösa åt Ulf Kristersson. Exempelvis om han får tillåtelse av Sverigedemokraterna att släppa in Liberalerna och en del andra frågor. Men jag uppfattar att Magdalena Andersson i det här uttalandet menar att hon ska försöka se till att överlämnandet går så smidigt som möjligt. Kanske också som svar på debattörer och väljare som har varit oroliga just för att hon av något skäl skulle stå i vägen och försöka förhindra och försvåra.
Men problemet är att när man då fortsätter att tala om fascism och fortsätter att tala om hat och hot och våld, då vet man ju inte heller vad det leder till. Alltså, om människor på riktigt tror att det här kommer att hända, då finns det också en risk att aktivister, att personer som av olika skäl inte sympatiserar med att det blir den här regeringen med det här regeringsunderlaget, faktiskt börjar agera, faktiskt tar det här på allvar. Och vi ska ta det på allvar, om det är sant. Och är det inte sant så ska vi avhålla oss från att skrämma människor av maktstrategiska skäl. För det här är allvarliga anklagelser. Och det är det jag invänder mot. Att man riktar dem mot liksom demokratiska partier som Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna. Att de inte skulle klara av att hålla rent. Det är så oförskämt.
Jag förstår din känsla. Jag hoppas att du har reagerat lika starkt när Sverigedemokrater också har pratat om risk för potentiellt valfusk och reagerat när exempelvis Moderaternas partiledare inte har orkat eller velat prioritera att ta avstånd och tillrättavisa Sverigedemokrater som har gjort övertramp som är helt oacceptabla. Jag tror att man kan se lite på det vi var inne på från bägge sidor, en polarisering som jag inte tror att någon egentligen vinner på. Nu uppfattar jag då kanske partiet går färgad av min politiska uppfattning att oppositionen har varit drivande i det de senaste åren. Men det kanske mycket väl är så att vi kommer se ett skifte nu där det är Moderaterna som försöker axla en mer ansvarstagande roll och vi ser ett hårdare tonläge från den nya oppositionen. Det är lika illa vartifrån den kommer och jag delar bilden att det här är på sikt skadligt och försvårar möjligheterna för våra partier att kunna komma överens i för landet viktiga frågor. Så att oavsett vem som börjat, vem som är värst, så är det skadligt. Och jag håller med Alice att vi borde kunna hålla oss för goda för att ägna oss åt den här gyttjebrottningen.
Ja, det håller jag också med om. Men jag ser ju det här mera som ett symptom på en utveckling som har varit på gång länge. Det är klart att när Sverigedemokraterna har talat om en regering som har förstört landet, så är ju det också sånt som, alltså, det går för långt. Jag menar, man kan rikta ungefär samma kritik mot den typen av argumentation.
Jag håller inte med, jag tycker det är olika saker. Tittar man på Palmes
tal, ja, det är olika saker, men det är allvarligt.
Ja, absolut, men det var ju en upphetsad retorik. Det har det ju alltid varit i politiska sammanhang. Men det är skillnad på att vara hårda mot varandra sakpolitiskt och en annan att utmåla oppositionen som illegitim. Det är otroligt allvarligt.
Hörrni, en annan sak, det kom inte någon i onsdag någon gratulation från statsministern till de som har tagit hem spelet. En del hade hoppats få höra en sån från Socialdemokraternas partiledare. Lars, borde hon ha gratulerat redan i onsdags?
Ja, det är väl alltid trevligt om man gör i samband med en valförlust.
Jag har tittat på ett par gamla, till exempel när Göran Persson förlorade 2006 så såg jag vad han sa. Han sa ingenting om någon gratulation på valkväll. Det var i och för sig kanske inte just när valresultatet kom. Reinfeldt samma sak där. Han sa inte heller det. Så Alice, det verkar inte vara kutym i Sverige riktigt det där med att jag gratulerar min motståndare och det är verkligen, du förtjänar det här och du är vår nya ledare och sånt där. John McCain är ju känd för hur han betedde sig.
Ja, nej, men det är ju lite amerikanskt kanske, men det skulle jag säga är ganska trevligt. Det är inget som är nödvändigt, men det beror på liksom vilken väg man väljer. För mig var inte det viktiga att hon hade gratulerat, utan att hon hade avstått från det där andra. Det tycker jag är mycket viktigare än huruvida hon gratulerar eller inte.
Jag tror det var journalisten Ove Nilsson som på Twitter sa att åtminstone under de 37 år han har överblickat så har det inte skett. Däremot kan man vara ganska trygg med att när Ulf Kristersson till sist och med allra största sannolikhet kommer att utses till statsminister så kommer Magdalena Andersson vara där och gratulera honom. Det är däremot kutym. Så att jag hoppas att man inte har lagt allt för stort vikt av det där. Dessutom under valnatten var det ju fortfarande en del osäkerheter kvar. Det skulle sluträknas, så att jag tror att det är inget att lägga vikt vid. Hon kommer att gratulera honom, självklart.
Förutom de här varningarna för hot och våld så betonade Magdalena Andersson också i onsdags att hennes parti hade gjort ett bra val. Partiet är det största partiet i hela norra Europa, sa hon. Ulf Kristersson har inte varit tillgänglig för oss journalister sedan valnatten, men han spelade in en video i onsdags kväll.
Moderaterna och de andra partierna på min sida har fått det mandat för förändring som vi bad om. Jag påbörjar nu arbetet med att bilda en ny handlingskraftig regering. En regering för hela Sverige och för alla medborgare. Det finns ingenting som är så dåligt i Sverige att det inte kan lagas med allt det som är riktigt bra. Från ett delat land till ett enat land. Tack för ert förtroende.
Det går att laga Sverige och nu ska han få ordning på landet, lät det som i Kristerssons videobudskap. Filip, hur är hans trovärdighet just nu?
Jag vill börja med att säga att jag uppskattar tilltalet från Ulf Kristersson. Jag tycker det är helt rätt och självklart för en blivande statsminister att ha det som ambition och uttala det så tydligt. Men för att svara på din fråga så tror jag tyvärr att hans chanser är ganska små. Dels därför att han själv ju tycker jag i stor utsträckning har bidragit till det höga tonläget och till den polarisering vi har sett. Men också eftersom det största partiet i hans regeringsunderlag är själva symbolen, tror jag, för många människor i vårt land för den polarisering, för den hatstämning, för den hotstämning som faktiskt många människor upplever i sin vardag. Och jag tror just detta att han inte har kunnat tydligt markerat när Sverigedemokrater har gått över gränsen gör att han har en låg trovärdighet. Men å andra sidan så kan det väl bara bli bättre då, tänker jag. Han har all möjlighet nu i sin nya roll att visa att han liksom höjer sig en nivå. Men jag tror tyvärr att hans trovärdighet och möjlighet att ena landet är väldigt lågt. Tyvärr.
Lars, vi ska gå från ett delat land till ett enat land, säger Kristersson. Har han receptet för det?
Det vet jag inte, men jag skulle vilja säga att jag tror han kanske har personligheten för det. Alltså jag har ju sett honom till exempel i en statlig utredning med representanter för olika partier och även i andra sammanhang och i mindre sammanhang och har upplevt honom som en väldigt eftertänksam person tycker om att analysera frågor och penetrera utan att nödvändigtvis debattera hela tiden. Och det där har man inte sett så mycket av i hans så här, roll som partiledare och valrörelsen. Jag hoppas ju att få se mer av den sidan framöver som jag tror skulle vara väldigt bra. Så att jag skulle rent av gå så långt som att säga att han kanske kommer mer till sin rätt i en statsministerroll än som partiledare som ska så att driva frågor väldigt hårt och kanske nästan överdriva skillnaderna för att det ska bli en debatt.
Alice, tycker att Ulf Kristersson gör rätt som inte alls möter pressen nu på något vis? Han är osynlig där i korridorerna ute vid Mynttorget utan bara skickar ut en sån här monolog på Instagram och Facebook.
Ja, men skälet till att han gör det är ju också att det var otydligt och oklart väldigt länge och man visste inte om man något mandat skulle hoppa. Och man visste
nej, men det här var ju onsdagskväll efter att man visste att det var 176-173.
Ja, okej. Jag tror också att det signalerar att man har viktiga saker för sig just nu. Det var väl Gunnar Strömmer som var ute och mötte pressen där den kvällen.
Tur finns partisekreterare.
Ja, det är tur. Men först vill jag bara säga att jag som har jobbat med honom instämmer verkligen med den bild du ger. Och jag tycker också att statsministerduellen mellan honom och Magdalena Andersson i SVT visade på det som jag såg när jag jobbade där. Att han är en otroligt bred och djup politiker som är en idépolitiker. Han är väldigt intressant att prata ideologi med. Jag vet inte hur andra politiker är, men det är inte den bilden man i alla fall får.
Hur är han att hantera konflikter när du har ett antal motstående intressen och krav som ska som krockar med varandra?
Jag har inte varit i en sån situation med honom att jag har haft såna konflikter, men jag tror att det finns förutsättningar i det här just för att man har haft väldigt lång tid på sig att förbereda sig. Alltså, det här vägvalet gjorde ju redan Anna Kinberg Batra, Ulf Kristersson ärvde det och man har haft flera år på sig både att resonera kring former och att framförallt resonera kring sakpolitik. Och det tror jag att när det här väl har landat, när vi väl har en regering på plats, när de väl har beslutat sig kring de samarbetsformer som ska gälla mellan regering och regeringsunderlag, och jag är helt övertygad om att SD kommer att vara ett regeringsunderlag och ingenting annat, så tror jag att just den sakpolitiska enigheten i de stora frågorna som man gick till val på mer eller mindre, de förutsättningarna finns där, och det gör att hans möjligheter att reda ut de konflikter som eventuellt skulle kunna uppstå är ganska goda. Sen är det klart att vi vet inte hur Sverigedemokraterna kommer att agera. Vi vet inte vad det är de vill ha förutom det de har sagt. Och man kan ju utgå från att det är det de vill ha. Så att jag tror att jag är mer orolig för Liberalerna, om jag ska vara ärlig, än vad jag är för Sverigedemokraterna i det här skedet. Därför att Sverigedemokraterna har inget intresse av att sabotera det här när de nu äntligen har fått det här inflytandet som de har väntat på i så många år.
Vi ska återkomma till både Sverigedemokraterna och Liberalerna, men nu tycker jag att du ägnar uppmärksamhet åt centerledarens besked igår torsdag.
Jag står här idag för att jag har ett besked att ge. Jag kommer att avgå som Centerpartiets partiledare. Jag står här med en känsla av stolthet. Under 11 år har jag fått vara partiledare för Centerpartiet. Det är en tid där det har hänt väldigt mycket. Men jag vill också ta upp ytterligare en dimension. Och det handlar om den känsla som jag vaknade upp med efter valnatten. Det var såklart en känsla av besvikelse över ett dåligt valresultat. Men det fanns också en lättnad. En lättnad över att inte kommit till skada.
Ja, centerledarens avgång tycks ju ha flera samtidiga dimensioner. Det här med hoten mot henne, att hon var tilltänkt måltavla för Visbymördaren i somras. Men också ett valfiasko. Alice Tedesco-Måwe, hur går det att sortera här mellan olika avgångsorsaker?
Ja, först och främst vill jag säga att hon höll ju verkligen ett värdigt tal, tycker jag. Och det är helt fruktansvärt att våra högsta politiker upplever den här sortens våld som det potentiellt hade kunnat bli i det här fallet. Det är helt, helt oacceptabelt, för att citera Stefan Löfven. Med det sagt så tror jag att hade det blivit en socialdemokratisk regering där Annie Lööf hade blivit vice statsminister, så hade hon nog inte avgått. Men nu restes ju redan krav på det, och diskussionen om valresultatet och vägvalen som hon har gjort kom ju ganska omgående efter valnatten. Och i det läget hade det varit omöjligt för henne att sitta kvar en längre tid i opposition och behöva försvara det vägval hon gjorde. Så att jag tror att allt sammantaget ledde till, plus att hon har suttit i 11 år. Det är svårt att se att det hade kunnat vara på något annat sätt, med eller utan den här fruktansvärda hotbilden som hon har levt med.
Filip?
Nej, men jag tror att det såklart fanns väldigt stor press och förväntan på att det här vägvalet skulle resultera i en återkomst till regeringen. Och när det nu inte gör det, då tror jag att Annie Lööf, som den politiker hon är, ville föregå en allt för högljudd kritik och själv få bestämma förutsättningarna för när hon lämnar, vilket hon nu då gör. Jag tycker inte heller att hon har någonting att skämmas för. Det beskrevs som ett katastrofval, men det här valresultatet gör ändå att hon har lyckats dubblera stödet för Centerpartiet jämfört med det Centerparti som låg i ruinen när hon tog över det för 11 år sedan. Det som är olyckligt, om jag får lyfta någonting med hennes liksom val av tidpunkt, det är att den här eftervalsanalysen som alla partier kommer ha, men inte minst Centerpartiet, nog kommer att blandas in i partiledarfrågan, och vi kommer se både kandidater och olika grupperingar i partiet att ställa sig i olika fack. Det brukar sällan vara framgångsrikt.
De står varandra mellan, ja, de två.
Man skulle egentligen, min erfarenhet, behöva särkoppla dem. Att eftervalsanalysen måste få ha sin egna takt och sin egna logik. Och sedan borde man egentligen då utifrån partiets vägval välja en partiledare. Nu kommer det där blandas ihop. Jag har ingen egentligen anledning att spekulera om Centerpartiets inre liv. Men jag hoppas att det ska gå bra för dem ändå. Och det är klart att de nu märker av, det finns intern kritik och krafter som vill att man nu ska överge den här mittenlinjen och anti-SD-spåret till förmån för den resa som Liberalerna har gjort. Men då ska man komma ihåg att skillnaden mellan Centerpartiet och Liberalerna är att 80% av Centerpartiets väljare vill alltså då inte ha någon som helst samröre med Sverigedemokraterna. Så det är en tydligt svårare uppgift, utan att man helt ska rasera sitt parti och sitt väljarstöd.
Lars?
Ja, nej, men det är väl klart att valresultatet har spelat in, även om jag håller helt med Filip om att man kan inte se det direkt som något fiasko.
Men de är mindre än Vänsterpartiet. Alltså Centern blev på slutet lite mindre än Vänsterpartiet.
Ja, men de ligger ju ändå högt jämfört med vad de har gjort i några tidigare val. Men sen så är det ju så att det verkar ju som runt 10 år, det är så länge partiledare verkar sitta i Sverige. Så det ska man ju också komma ihåg. Sen är det klart att det är en lite konstig situation att Centern ligger ju egentligen till höger om de andra borgerliga partierna i vissa frågor. Alltså inställning till privatisering. Man drev privatisering av arbetsförmedlingen. Vi hade avreglering då av, alltså när det gällde hyresregleringen, som man också drev.
Och synen på arbetsrätt.
Och synen på arbetsrätt, precis. Och samtidigt då så har man valt då att samarbeta till vänster. Så att det är en väldigt svår balansakt. Och sen tror jag också spelade in att Centern deltog ju inte i det jag skulle kalla för elprispopulismen och bränsleskattspopulismen. Att de deltog inte i detta. Och jag tror tyvärr att de har förlorat på det. Jag tycker det var väldigt ansvarsfullt. Därför att det har lagts ett antal dåliga förslag som inte skulle lösa problemen, utan snarast motverka problemlösning. Det deltog inte Centern i. I varje fall inte fullt ut. Och det tror jag de har förlorat mycket på.
Nej, men det är ju intressant just att Vänsterpartiet blev större och att Sverigedemokraterna blev större än Moderaterna. Det visar ju verkligen på att de här strategierna som har syftat till att utestänga de så kallade ytterkanterna snarare har lett till att de har vuxit och blivit relevanta på ett sätt som de inte hade behövt bli om de stora partierna, M och S framförallt, hade gjort det de skulle göra tidigare. Så att det här får ju väldigt långtgående konsekvenser.
Och Centerpartiet framåt nu då? Annie Lööf har ju framstått som en stark ledare med väldigt stark ställning i partiet, men det mullrar också i centerleden, och nu när diskussionerna om en efterträdare kommer igång så sagt till jag, så framstår ju Centern som ett kluvet eller till och med splittrat parti. Hur starka är de här delarna av Centern som anser att hennes linje har varit fel?
Det är ju svårt att veta eftersom det har varit, hon har ju haft en otroligt stark position, och det är väl någon i vinden och någon lite här och där som kanske har yppat sig lite, men överlag så har det varit en otrolig uppställning bakom henne. Och så
CSRD, ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Kolla menyn.
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt!
Då får det bli efterrätt också.
Lätt!
Onsdagar är happy days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA.
Brukar det ju vara. Så länge det går bra så håller alla käft, och sen när det inte längre går, då kommer kritikerna fram och säger vad de egentligen alltid har tyckt. Och det här är ju ett verkligt vägval de står inför, därför att de, precis som du nämnde Filip, de har ju bytt ut en betydande del av sin väljarkår som har blivit mycket mer vänster, samtidigt som partiet, precis som Lars säger, egentligen är mycket mer höger än vad Moderaterna är i ekonomiska frågor.
En del av förlorade centerröster har gått till Socialdemokraterna. Ganska många låter det som. Och jag tyckte att Annie Lööf sa i morse, hon lät ganska nöjd med att de inte
gått till SD,
inte gått till SD, utan just gått till den riktningen.
Sen har
den riktningen.
S tappat till SD i sin tur då.
Ja, men så är det här med efterträdarfrågan då. Och Emil Källström, av en del kallad för Centerpartiets svar på John F. Kennedy, vilket kanske tar associationen väldigt långt bak, men just för att han hade en del tillgångar kan man säga, och väldigt populär i sitt parti, och hoppade av för drygt ett år sedan, i april 2021, så lämnade han ledningen och posten som ekonomisk-politisk talesperson. Honom ska vi ha, tyckte jag hörde lite grann i Centerleden i veckan. Men idag så säger han till Dagens Nyheter att antingen är man kandidat eller också är man inte kandidat, och jag är inte kandidat. Så då blir det inte han då.
Än är han inte kandidat. Nu tillhör jag dem som i och för sig bara spekulativt inte tror att det kommer bli fullt inbördeskrig. Jag tror inte de har samma självskadade beteende som Liberalerna har haft. Däremot tror jag att Emil Källström inte är kandidat än och kanske vill se hur sina aktier egentligen står sig. Det kan vara andra kandidater som mycket hellre vill ta över. Men det kan mycket väl vara så att Centerpartiet hamnar i ett läge där man inte hittar enighet starkt bakom någon kandidat. Att man då får böna och be och komma till Emil som någon form av räddare i nöden.
Du menar att han gör en Göran Persson?
Det är ju mycket mer tacksamt och ger ju också honom möjlighet att söka ett starkare mandat. Så jag vill inte utesluta att det mycket väl kan vara ett Göran Perssons nej som senare blir ett ja.
Men han är ju direktör på ett biokemiföretag i Örnsköldsvik. Mm. Det måste väl ändå smälla högre än att vara...
Alltså om man tittar på hur det har gått för både Moderaterna och Liberalerna när de har förflyttat sig nära SD, så har det ju den partiledaren som har gjort det valet ju snabbt blivit avpoliterad. Man skulle kunna tänka sig att det är någon stackars kvinna som ska göra grovjobbet en gång till. Mm. Ta dem tillbaka till borgerligheten och sen kommer han som räddar den i nöden på sikt. Och befäster den position. Det har ju funkat mycket väl både hos M och L, så att varför inte?
Lars, här har du personer som vet liksom hur man drar i trådar och hur steg 1, 2, 3 framöver. Vad tror du?
Nej, jag har ingen kompetens.
Vetenskapsmannen spekulerar inte.
Nej, att bedöma det. Jag menar, jag har ju träffat på flera av de personer som är aktuella, men jag kan inte dra någon slutsats av det.
I morse var alltså Annie Lööf gäst i radions P1-morgon dagen efter avgångsbeskedet. Och där gjorde hon väl ett slags positionering av Centerpartiet framöver.
När det stod klart att vi kommer vara en borgerlig liberal opposition. Och i det läget då, när vi nu har en högerkonservativ regering som tillträder, så tycker jag att det är viktigt att min efterträdare får så mycket tid som möjligt.
När det står klart att vi kommer att vara en borgerlig liberal opposition, Alice, vad ligger bakom det här?
Ja, jag vet inte, eftersom de här orden inte betyder någonting längre för Centerpartiet. Det är snömos. Men det borde betyda att hon lämnar öppet för den nya att välja väg. Och det är också därför som det här valet kommer bli så viktigt för inte minst Socialdemokraterna. Så det handlar inte bara om att välja partiledare, det handlar om att välja om man ska tillhöra det rödgröna eller det blåa blocket i nästa val. Mm. Och därför är det här valet väldigt stort. Och hon kan ju bara önska att den fortsätter på hennes linje, men jag tror inte att sannolikheten är så stor att man faktiskt gör det. Därför att det behövs inte ytterligare ett vänsterparti i Sverige.
Och jag tror att hon har helt rätt i att Centerpartiet kommer inte kunna göra ett avgörande strategiskifte under den här mandatperioden, utan det som Alice säger, tidigast inför nästa val. Även om jag tror att det blir ett enormt högriskspel, eftersom som sagt väldigt, väldigt många väljare identifierar sig som vänster. Jag tror att det är uppemot 65% av Centerns väljare som identifierar sig som mitten eller vänster, och uppemot 90% vill ha Magdalena Andersson. Så att det ska väldigt mycket till, väldigt mycket tur och kompetens och skicklighet av en ny partiledare att byta ut hela sin väljarbas eller övertyga hela väljarbasen att de haft fel, och att man bara på några år nu ska inte bara acceptera en högerkonservativ regering utan också en regering där Sverigedemokraterna är inflytande. Jag tror det först när jag ser det, om jag säger så.
Hon är det fler partier som deltog i riksdagsvalet i Sverige. Och under rösträkningen så har ju Centerpartiet och Vänsterpartiet legat väldigt nära varandra, och båda kom ju på 6,7%, men Vänsterpartiet gick alltså om lite grann på sluttampen. Vänsterpartiet nu, är det kanske en klen tröst ändå för Nooshi Dadgostar, för Vänsterpartiet hade väl trott på att hamna på minst 8%. Hur är läget i Vänsterpartiet just nu?
Ja, men dåligt kan man väl säga. Där är det väl ännu tydligare avgångskrav och förväntningar på extra kongresser och att man ska lägga om politiken. Jag tror att Vänsterpartiet försökte bli Socialdemokraterna i den här valrörelsen i hopp om att kunna vinna tillbaka väljare som står i väg mellan S och SD. Problemet är att man försökte fånga väljare man aldrig ens har varit i närheten att kunna få, till priset av att man förlorade väljare där man tidigare hade stor trovärdighet. Så att jag tror verkligen att Vänsterpartiet kommer ta sig en rejäl funderare på om man har kapacitet och kraft att kunna bli de nya Socialdemokraterna. Jag tycker ingenting tyder på att de är på väg att lyckas.
Och nu är det svårt att ha någon sån här utpressarroll då mot när det inte är någon socialdemokratisk regering.
Precis. Och den uppgång som de upplevde och den hybris de förmodligen fick har ju också punkterats av det här valresultatet. Och det jag tycker är intressant, om man bara tittar tillbaka till valrörelsen, det var ju att inte ens Vänsterpartiet egentligen pratade klass. Nej. Så den dimensionen är borta på något sätt ur svensk politik och har helt ersatts av diskussioner kring etnicitet. Och att jag tror att det är det som också kommer att komma tillbaka. Det är det rimliga att det kommer tillbaka, och att det är Vänsterpartiet som driver på för att den dimensionen ska bli synlig igen, även om de ofta sammanfaller, etniciteten och klassen, i dagens Sverige.
Vi har knappt nämnt Kristdemokraterna. Och det har ju förstås lite grann att göra med att de också är med i det här gänget som för diskussioner bakom lyckta dörrar. Men hur stark position har KD och Ebba Busch nu inför och under regeringsförhandlingarna?
Men väldigt stark skulle jag säga. Alltså, framgången för Kristersson beror ju också på Ebba Busch. Det var ju också hon som tog den första lunchen. Alltså, Kristdemokraterna har ju fungerat som en murbräcka i viktiga avseenden där Moderaterna på grund av sin statsmannamässighet har behövt låta någon annan göra grovjobbet. Och det har ju KD glatt gjort. Sen är jag faktiskt förvånad över att det inte lyfter mer för dem. Och jag har inte riktigt sett hur flödena har gått därifrån och hur tappet till SD kan ha sett ut. Men de är viktiga och de två partierna är också väldigt, väldigt samspelta, därför att de har ju stått för den här alternativa linjen egentligen sedan Ulf Kristersson inte blev vald förra gången heller. Så att det är en viktig allians och som ju utgör grunden för den nya regeringen.
Jag skulle inte bli förvånad om Kristdemokraterna blir den här mandatperiodens nya Miljöpartiet, det vill säga ett parti som inte kommer ha så mycket syl i vädret, då statsministern kommer behöva fokusera på att förena å ena sidan Sverigedemokraterna och andra sidan Liberalerna, som båda har någon form av vågmästarroll på lite olika sätt. Kristdemokraterna riskerar ju nu att helt komma under radarn.
Blir hackkyckling nästan? Eller?
Nej, men jag tror som sagt att det är inte Ebba Busch som kommer liksom uppta Ulf Kristerssons tid och huvudbry.
Man tror att man har dem med på tåget ändå?
Ja, det får man väl ha anledning att tro. Det ska därför bli intressant att se hur Ebba Busch, som har gjort sig känd som en ganska gapig och högljudd politiker, nu ska liksom axla den här ministerrollen som för henne faktiskt är helt ny.
Några ord om partiet Nyans. Partiet som riktar sig huvudsakligen mot invandrare hade ju ingen chans att komma in i riksdagen, och med en hårsmån missade partiet möjligheten att få plats i Malmös kommunfullmäktige. 2,8% ungefär fick Nyans i kommunvalet där. Men i stadsdelen Rosengård fick partiet Nyans drygt 30% enligt Sveriges Radio. Hur ser ni på det här partiets roll i svensk politik nu och framöver, Lars?
Ja, det är ju något helt nytt, men egentligen inte förvånande skulle jag vilja säga. Men det kan ju erodera röster för både Vänsterpartiet och Socialdemokraterna. Så att även om de inte kommer in i olika församlingar, så kommer de ju ha stor betydelse, tror jag, framöver av det skälet.
Det är många som drar paralleller mellan Nyans och Sverigedemokraterna. Partierna har likheter, sägs det av en del. På Kvartal har Mustafa Panshiri skrivit en text om det här. Han menar att den utfrysning av SD som stora delar av partietablissemanget ägnade sig åt gödde partiets tillväxt. Både Nyans och SD vill att politiken ska visa respekt för deras identitet, kultur och traditioner, skriver han. Hur bra är parallellen, Alice?
Jag har själv dragit paralleller dem emellan, men inte av den anledningen, utan av att de båda är svar på en misslyckad integration. Och de växer och frodas som ett resultat av misslyckad integration. Och i fråga om SD så har man ju varit väldigt kreativ i sina förklaringsmodeller till varför de har vuxit, och det är ju samma sak, antar jag, med Nyans, som inte kom in nu men som mycket väl kan komma in längre fram. Och kommer inte de in, så kommer det komma motsvarande partier, för det ser vi i andra länder med en stor minoritet. Att det är klart i en identitetspolitisk tid era att sådana partier finner en grogrund. Och jag tror att man ska vara helt krass när man säger att SD växte för att det fanns en efterfrågan på SDs politik, och Nyans kommer att växa och ta sig in därför att det finns en efterfrågan, därför att det finns ett värderingsglapp mellan den svenska majoritetsbefolkningen och minoriteterna i svenska förorter. Och jag tror att vi gör klokt i att inte än en gång, som vi gjorde med Sverigedemokraterna, ignorera detta och bli förvånade den dag de kommer in, därför att de kommer ställa till det, och de kommer ställa till det, och polariseringen kommer bli stor på riktigt. Och den kommer göda SD i sin tur om ett sånt här parti blir stort, med de kraven som de har och det samhälle de vill se, så kommer det direkt att påverka SD, som kommer bli ännu större och ännu mer dominant.
Och här delar jag till 100% det Alice säger. Jag tror att Sverigedemokraterna kommer vara det parti som är den stora vinnaren. De här kommer liksom ha någon form av dynamik mot varandra. Och jag tror inte att det här bara är en framtida utmaning, utan det är en nutida utmaning. Jag har inte studerat alla siffror. Men det kan mycket väl vara så att de väljare som i tidigare val har röstat på Socialdemokraterna eller Vänsterpartiet i det här valet gick till Nyans. Och det kan ha bidragit till faktiskt att Magdalena Andersson inte utropade sig till segare. Så att det är inte bara ett framtida problem utifrån ett socialdemokratiskt perspektiv, utan det kan redan den här valrörelsen har varit det som har varit med i alla fall och avgjort. Och jag tror att den rädsla som många av de som har röstat på Nyans känner är verkligen någonting man behöver ta fasta på. Alltså rädslan för rasism, rädslan för att man ska få sina barn omhändertagna, känslan av att staten och etablissemanget inte respekterar religionsfrihet. Utan att på något sätt skriva under, tvärtom tar jag avstånd från mycket av det jag sett konkret som Nyans har föreslagit, så menar jag ändå på att det finns en rädsla som människor i vårt samhälle fortfarande känner, som vi på något sätt behöver bli bättre på att hantera i tidigt skede än vad vi gjorde med Sverigedemokraterna.
Tyvärr så tror jag att ni båda har rätt i er analys alltså på den punkten.
Det största partiet i den nya majoriteten är Sverigedemokraterna. Över 20% fick de. Jimmy Åkesson har inte sagt särskilt mycket sedan valdagen, men på valnatten var han euforisk.
Vi är på riktigt ett stort parti idag. Och jag är så stolt. Jag är så glad över vad vi har gjort tillsammans för att åstadkomma det här.
Ja, och idag när vi spelar in panelen så har han ännu inte sagt någonting utåt om läget i samtalen, Åkesson alltså. Utom att han fick en god lunch i måndags och att det inte var isterband. Varför är Jimmy Åkesson så tyst?
Men det är väl naturligt att man inte för förhandlingarna offentligt. Utan jag tror alla de fyra partierna har väl ett väldigt stort intresse av att visa att de kan samarbeta. Och det underlättas ju inte av att man går ut offentligt.
Det här med ministerposter i en regering, alla vet ju vad jag förstår att det är orealistiskt med tanke på var de andra partierna står. Men de har ju inte utåt släppt det kravet, eller hur?
Nej, men det kan de ju inte göra, utan det här är en förhandling och i en förhandling så måste man visa sig hård, i alla fall utåt. Men de har ju samtidigt inte varit så rigida att det skulle stå och falla med ministerposter, just för att de vet att de kommer inte få dem, och jag tror inte heller att de vill ha dem. Alltså den roll de nu sätter sig i.
Varför skulle de inte vilja ha det?
Ja, nej, men för de kan fortsätta att vara i opposition i någon bemärkelse när de bara är en del av regeringsunderlaget. Och de kan alltid hota med att rösta tillsammans med Socialdemokraterna och då få gemensam majoritet. Och på så sättet så har de ju en otrolig förhandlingsposition gentemot den nya regeringen.
Möjligheten vill de ha kvar hela mandatperioden.
Ja, men
som en
absolut.
Slags...
Och jag menar om 4 år när det är nytt val, då kan de ju säga nej, men vi var inte med på det här. Vi fick inte igenom det vi ville. Och då har de kvar. De har dels påverkat politiken, men de har också kvar sin roll som vi var inte med. Det är den perfekta av alla världar.
Filip Botström, kan man i politiken både ha kakan och äta den?
Ja, jag delar helt Alice bedömning där. Hade jag varit Jimmy Åkesson så hade jag absolut inte velat sätta mig i regering, även om jag naturligtvis hade behövt att säga till mina väljare som har röstat på mig att det är en ambition man har. Det finns ju heller ingenting som såklart utesluter att man, kanske inte under den här mandatperioden men kanske inför nästa, har visat sig då vara dugliga som ett parti där man har budgetsamarbete, att det är mindre kontroversiellt för de andra borgerliga eller höga partierna så att säga att släppa in Sverigedemokraterna i regeringen.
Lite politisk audition,
ja,
som
och det är ju dessutom nu. Så att det är ju inte så att man kommer vara utestängda. Det är ju liksom inte antingen eller. Jag ser framför mig flera tjänstemän som kommer att vara från Sverigedemokraterna.
Men vilka former kommer det här samarbetet med ny regering att ha då? För att det måste ju vara någon slags struktur, antar jag, för att det ska överhuvudtaget vara så att den här regeringen för det mesta kan regera. Eller hur?
Ja, alltså som det är just nu. För en vecka sedan så trodde jag nog att det skulle bli en MKD-regering. Men nu, när jag har sett inte minst centerpartisters försök att adressera liberalpartister att byta sida, så tror jag att man i en riskbedömning tänker sig att det nog ändå är bättre att ha liberalerna innanför än att ha dem utanför och därmed riskera att några bryter sig loss.
Det där med tältet.
Precis, exakt. Så att jag tänker mig att det blir en regering med MKDL och som förhandlar med Sverigedemokraterna och som har ett budgetsamarbete och som på så sätt binder Sverigedemokraterna till sig. Men jag skulle inte bli förvånad, som jag sa inledningsvis, om S vad det lider börjar lägga förslag som är frestande för Sverigedemokraterna att rösta på. Och på så sätt skapar kaos, medvetet eller omedvetet.
Nej, men det jag håller med. För det mesta tyder väl på att det blir både MKD och L. Annars blir det ju det blir väl den svagaste regeringen sedan 79 då. Och dessutom så blir det alldeles uppenbart att det är Jimmy Åkesson som så att säga styr. Varför skulle, jag menar, det finns ju inga sakpolitiska eller historiska hinder mellan moderater och liberaler eller för den delen kristdemokrater som gör att liberalerna inte skulle kunna ingå i regeringen. Utan kommer de nu utanför regeringen så tror jag för de allra flesta det blir uppenbart att det är Jimmy Åkesson som har satt käppar i hjulen, och det blir nästan genant för Ulf Kristersson, för det blir som att han är statsminister då i Jimmy Åkessons regering, och det vore en väldigt trist start, tror jag.
Jag skulle ju vänta att det blir någon form av avtal, alltså där man...
Septemberavtal?
Ja, alltså där man preciserar i varje fall vissa punkter som man är överens om och som ska...
Och som Sverigedemokraterna kan följa upp leveransen på.
Ja, jag skulle bli väldigt, väldigt förvånad om det inte blev det. Men det kan ju inte täcka allting som sen kan dyka upp under valperioden förstås.
Hörrni, så var det här med SD och journalisterna. Linus Bylund är partiets stabschef, och tidigare i veckan mötte han pressen flera gånger utanför riksdagen. Och då utspann sig det här korta replikskiftet.
Är ni fram emot de kommande dagarna?
Mycket jobb antagligen. Och mycket av det som vi kallar för journalistrugby.
Menar du med det?
Ja, att man knuffar journalister.
Ja, är det någon i panelen som pedagogiskt kan berätta hur journalistrugby går till?
Jag har aldrig hört begreppet tidigare, så att, nej, inte jag.
Men ni har väl följt nyheterna den här veckan, eller?
Ja, men jag ställer mig helt frågande. Jag har heller aldrig träffat på det tidigare. Mycket märkligt uttalande.
Jag hoppas ju att det inte låter som man först kanske tänker, att han menar att det handlar om att man liksom knuffar eller liksom utövar våld mot påträngande journalister. Men jag har inte heller hört begreppet tidigare.
Journalistförbundets ledning blev upprörd över det här och anser att många journalister uppfattar det som hotfullt. Är det den rimliga tolkningen av det han sa?
Alltså, kontexten är ju att just Linus Bylund, i och för sig inte som ensam sverigedemokrat men en av de mest framträdande, har en historik där han tidigare har utmålat media som hot eller som illegitima. Han har ju tidigare som politiker, vad jag förstår, föreslagit att journalister som han då menar inte är opartiska ska få löneavdrag eller bli av med jobbet. Och Sverigedemokraterna har ju också genom åren gjort sig kända som ett parti som är svårtillgängliga, inte släpper in journalister, väldigt tydligt reglerar och styr vilka av deras medlemmar de får ha.
Men vad var han menade
det
här?
Det blir den kontexten man ska förstå Journalistförbundet, tror jag.
Nej, men han måste väl mena att de har fokus på förhandlingarna och de har fokus på att inte svara.
Han har faktiskt förklarat det här i senare artiklar och varit intervjuad hos Ivar Arpi också. Han säger så här att när... personer som han, Linus Bylund och partiledarna möter ibland stora klungor av journalister och fotografer som vill ha kommentarer. Och ibland behöver de ta sig förbi dem där, och i Jimmy Åkessons fall så ska han ofta in i en säpobil, och det händer alltså att det står fotografer vid bilen så att man inte kan öppna dörren och ta in partiledaren. Det säger Linus Bylund att det är det han menar med journalistrugby. Det gäller helt enkelt att kunna ta sig igenom en folksamling för ibland då för att kunna av säkerhetsskäl åka iväg.
Alltså, jag kan tycka att det är ganska anmärkningsvärt att en så erfaren person som har befunnit sig i en situation där allting han säger kan missförstås uttrycker sig så otroligt klantigt. Oavsett vad han menade eller avsåg, så förväntar man sig en högre precisionsgrad av en person som vet att allting kommer att tolkas och sannolikt kommer att tolkas negativt. Så jag har väldigt svårt att förstå varför man överhuvudtaget försätter sig i den här situationen på det här viset.
Ja, och återigen, i synnerhet när man då är en person, politiker, som har fått återkommande kritik tidigare för liknande uttalanden, eller i alla fall uttalanden som utmålar media och svenska journalister som illegitima personer med en politisk agenda. Det är, jag tror inte han är så korkad att det här bara slant ur hans mun, utan jag tror att det här är en del av hans agenda. Han testar och ser och försöker förskjuta gränser. Så jag tror inte alls att det här är en slump, och jag tycker inte man kan bedöma honom utan att se till hela kontexten.
Världen är inte bara politik, inte ens Sverige är bara politik, berättade Studio 1:s Mikael Sjödell i onsdags.
Inflationstakten den fortsätter uppåt. Den var i augusti uppe på 9%, den högsta på över 30 år, och en procentenhet högre än i juli.
Lars Calmfors, kommer det fortsätta så här?
Ja, inflationen kommer att ligga kvar högt ett bra tag till. Men jag skulle vilja koppla ihop det här väldigt mycket med vad den nya regeringen, när den kommer, vad den kommer att göra. Alltså, det finns ju väldigt mycket förslag om sänkningar av olika skatter. Samtidigt så finns det förslag om att man ska satsa på pensioner, på försvaret, på rättsväsendet, på kommunerna. Och jag har, alltså jag kan känna en oro för att man inte kommer att få ihop det. Att man inte så att säga får finansiering till allt det man vill göra. Jag säger inte att det behöver bli så, men jag ser en påtaglig risk att man har bundit sig ganska hårt för saker som man vill åstadkomma, och att man då kan landa i en förhandling i att finanspolitiken blir alldeles för expansiv. Och då kan vi hamna i ett läge där Riksbanken måste strama åt ännu mera, höja räntorna ännu mera, och det vore en väldigt olycklig utveckling, inte minst för bopriserna.
Men lutar det så att det kan bli en annan och mer riskabel ekonomisk politik med en kommande högerbetonad regering än om vi hade haft kvar den socialdemokratiska?
Ja, det vill jag inte nödvändigtvis säga. Den socialdemokratiska regeringen har inte alltid fått igenom sin egen budget heller. Utan så det jag vill inte göra någon jämförelse, utan jag bara säger att det finns en betydande risk här framöver.
Och i veckan höll EUs högsta ledare, EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen, sitt årliga linjetal, läget i unionen, och hedersgäst var Ukrainas presidenthustru Olena Zelenska.
You have given courage to a whole nation. Europe's solidarity with Ukraine will remain unshakable. From day one on, Europe has stood at Ukraine's side with weapons, with funds, with hospitalities for refugees, and with the toughest sanctions the world has ever seen.
Tuffaste sanktioner som världen har sett. Ja, såg ni färgsymboliken i de kvinnliga kommissionärernas kläder? Alla i blått och gult, medan presidenthustrun Olena Zelenska satt där i helvitt. Kriget i Ukraina, EUs stöd till ukrainska folket, var huvudtema i von der Leyens linjetal. Men hon lanserade också tanken på att dra ihop ett konvent, ett möte för att utarbeta ett förändrat fördrag för EU. Om några månader är Sverige EUs ordförandeland. Hur ska det här gå?
Vi efterlyste förra gången vi var här alltså en mer av retorik och att motivera varför vi måste stå på oss och varför vi måste uppoffra oss för att ge stöd till Ukraina. Och det här var ju lite av det. Jag skulle vilja se mycket mer. Men det har ju varit frånvarande nästan helt i den svenska valrörelsen att det kommer att innebära uppoffringar för Sverige. Vi kan inte kompensera oss för elprishöjningar, höjda kostnader för drivmedel som är en följd av Ukraina-kriget. Det har varit frånvarande i den svenska debatten. Den finns mera på den europeiska nivån.
Däremot, Alice, så har ju Magdalena Andersson talat om en krigsvinter i flera av sina tal.
Nej, men jag tror att det har varit frånvarande därför att det ju också är politiska beslut i Sverige som ligger till grund för att vi inte har den kärnkraft som vi hade kunnat ha, som inte hade tagit bort men kraftigt reducerat de effekter som vi ser av kriget i Ukraina på elpriserna. Och eftersom det finns en politisk dimension i det, så har man liksom velat fokusera på kriget ur den aspekten. Men jag håller med, det är anmärkningsvärt att vi med ett krig i vårt närområde inte haft någon diskussion egentligen om utrikespolitiken, om Sveriges roll, om NATO mer än den vi hade i våras. Men den kom ju liksom inte in i valspurten på något sätt. Och det säger väl någonting om att upplevelsen av att de svenska problemen är så pass tyngande för hushållen och för svenska medborgare, att man liksom, det går uppenbarligen inte att hålla två parallella tunga verkligheter rullande samtidigt, och då blir det inhemska perspektivet det som sätter agendan.
Och jag tror att våra politiker skulle säkert försvara sig genom att säga att det finns en så bred enighet i riksdagen om så att säga, hur vi ska förhålla oss i synen på sanktion mot Ryssland och stödet till Ukraina. Men det är ju bara delvis sant, för det här kommer ju vara ett utdraget krig. Det är ju de flesta överens om. Vi vet inte hur så att säga, framtiden ser ut, men vi vet att det i likhet med nu kommer att kosta på olika sätt, och vi kommer vara många som kommer att känna av det. Och det finns ju såklart olika vägval, både som Sverige som nation kan komma att behöva göra, men även EU som federation. Och i den meningen så tycker jag att det är synd att inte politiken har lyft just de utmaningar vi står inför. Men det här är ju inte den enda stora frågan, menar jag, som inte fått luft i valrörelsen. Ta bara pandemin som var helt dominerande de senaste åren, där det i rakt motsatt var totalt oenighet ibland. Va? Den har inte alls varit närvarande. Så det är ganska intressant att trots att vi har pratat om energipriser, så har inte de två stora kriserna de senaste åren varit alls närvarande i den här valrörelsen.
Det är svårt att
säga. Man kan ju lägga till där att det var Ukraina-kriget som begravde pandemidiskussionen.
Och ansvarsutkrävningen.
Ja, därför att coronakommissionen kom dagen efter Ukraina-kriget. Men sen har vi själva på något sätt begravt Ukraina-kriget, att vi kanske måste, eller vi måste göra uppoffringar. Jag menar, jag hade ju velat se att man, precis som Ursula von der Leyen, hade satsat på att övertyga folk om att vi måste satsa på att spara energi, el i stor skala. Mm. Och att det kommer att vara jobbigt, men det går inte att undvika. Men det har varit helt borta från den svenska valdebatten.
Nu så ber jag er att nominera veckans person eller veckans ord eller citat. Alice, kan du börja?
Nej, men det får ju bli Ulf Kristersson, som ju var uträknad, och man hade ju många reportage de där sista dagarna om hur körd han var och hur körda Moderaterna var och hur det här inte skulle gå vägen. Och jag tyckte att han lyfte sig på ett fantastiskt sätt sista veckorna. Och det visar på att det faktiskt spelar roll vad man gör. Och det är hoppfullt, tycker jag.
Filip?
Jag har ett citat som ungefär lyder så här. När jag vaknade i måndags kände jag en lättnad över att inte ha kommit till skada. Det är då alltså Annie Lööf, vi hörde tidigare i programmet. Men jag tycker att det sätter fingret på, ja, inte bara det fruktansvärda hon var nära att utsättas för, utan också det hat och hot som jag vet sedan min tidigare roll många unga politiskt aktiva utsätts för. Både när man är ute i valrörelsen, men kanske framförallt på nätet. Och även någonting jag noterat att medieprofiler och journalister upplever allt mer. Och det här är det är någonting som vi måste komma överens om att motarbeta. Delar av svaret tror jag vi hittar i det vi var inne på tidigare, hur vi själva från de etablerade partierna utmålar varandra, tilltalar varandra, hur vi kan minska polariseringen snarare än att öka. Jag säger inte att det är lösningen på hela problemet med våld, hat och hot, men jag tror att det är en av flera ingredienser.
Tack, och Lars.
Ja, jag väljer drottning Elisabeth,
alltså
som ett exempel på att fortfarande så uppskattas lågmäld plikttrohet. Också att hon hittar en kombination av så att säga stabilitet men ändå anpassningsförmåga.
Tack så mycket för det och tack till panelen som alltså var Filip Botström, tidigare SSU-ordförande, Alice Teodorescu-Måwe, borgerlig debattör, och Lars Kanfors, professor i internationell ekonomi. Tack och hoppas ni får en skön helg.
Detsamma.
Och mera läsvärt eller lyssningsvärt. Samarbetsprojektet Folkviljans idé, den kommer ni ihåg, det var att sätta valets huvudpersoner, alltså väljarna, i centrum. Vi inledde med en opinionsmätning, vi hade town hall-möte före valet och nu är det dags för eftervalsanalys. Demoskops vd Karin Nelson går igenom flera av frågorna som blev avgörande. Till exempel den påstådda högervågen bland unga, varför SD gick framåt så kraftigt, vem som gjorde den starkaste valrörelsen. Andra som är med är Johan Martinsson, statsvetare och föreståndare för SOM-institutet. Programledare är kvartals Jörgen Wittfeldt och Dagens Arenas chefredaktör Jesper Bengtsson. Artiklar som ni bör läsa om ni inte har gjort det. Fred är bästa vapnet mot hunger av Fredrik Charpentier Ljungqvist. Och Mustafa Panshiris text har jag nämnt. Gör inte om SD-felet med nyans. Så avgjorde Tann-valet av Cecilia Garme. Ja, det lär väl bli en del markeringar och positionerande under den kommande veckan när den första talmansrundan drar igång. Och det blir intressant att se om tonen i det offentliga samtalet blir lite mjukare nu när kampen om våra röster är över. Och som en del politiker har uppmanat till, en annan ton. Från kvartals sida kan jag säga att det är ju ett av våra kärnvärden att bidra till ett samtal som är sakligt, nyfiket och respektfullt. Känslor och engagemang är verkligen inte förbjudet, men en schysst attityd till meningsmotståndare vill vi propagera för. Och i det bör ju ingå att man faktiskt gör ett försök att förstå vad motståndaren menar och vill. Om man hoppar över det så kan det ju utvecklas till så kallade halmgubbar, alltså att man går till attack mot en åsikt som den man riktar sig emot faktiskt inte hyser. Och bra är väl också om man är självständig nog för att inte gång på gång dras med i ett flockbeteende. Så tänker i alla fall jag. Och alla som jobbar här på Kvartal, de tycker precis som jag. Tack för idag. Trevlig helg.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.